Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Man inser att man måste rädda den tyska äran, det är det det handlar om. Det handlar inte om att man ska vinna kriget, men det handlar om att man vill visa världen att alla tyskar inte är som de ledande nazisterna, som Adolf Hitler. Psykopatiska mördare, utan man vill ha en ny regering som västmakten ska kunna förhandla med. Man inser också att det är också en förutsättning egentligen för att man ska kunna få fram en för Tyskland i alla fall acceptabel fred i det ganska desperata krigsläge som råder sent 1943. Så det är liksom det som är planen.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas.
Tjenare.
Allt bra?
Jättebra faktiskt.
Toppen.
Hur är det själv?
Det är mycket, mycket bra. Utvidad, pigg efter sommaren. Så nu kör vi igen.
Top notch.
Och idag tänkte jag att vi skulle prata om det motstånd mot Hitler och nazismen som faktiskt fanns i Nazityskland under andra världskriget.
Ett sympatiskt ämne.
Mycket så tycker jag. Och man måste ju faktiskt beundra de här människorna som vågade stå upp mot nazistregimen. Därför att göra motstånd mot en regim i en totalitär stat är ju förenat med mycket, mycket stor fara. Men trots det fanns det alltså människor som var beredda att offra sina liv i kampen för det goda.
Hatten av för det.
Och det finns ju flera sådana exempel i historien, Andreas. Finns det, kan du ge mig några exempel på, om jag säger ett politiskt betingat attentat som förändrat historiens gång. Vad säger du då?
Det är lite en annan grej i och för sig då, men det som spontant poppar upp i huvudet är ju onekligen skotten i Sarajevo sommaren 1914, då den unge idealisten Gavrilo Princip sköt ihjäl ärkehertig Franz Ferdinand, alltså tronarvingen till det Habsburgska imperiet Österrike-Ungern, och hans hustru Sofie på öppen gata. Och det ledde ju då till första världskriget, vilket inte var det som Princip hade planerat. Alltså ur hans perspektiv så skulle han ju framförallt då döda en tyrann, död åt tyrannen, samt då förena alla serbisktalande folk på Balkan. Han förnekade in i det sista att han hade någonting med första världskriget att göra. Ett annat exempel är ju attentatet mot den ryska tsaren, tänker jag, Alexander den andra av Ryssland 1881. Han dog ju i ett granat- eller bombattentat. Det var svensk producerad dynamit som användes. Och det fick ju också de här oönskade konsekvenserna. Alltså, så är det ju ofta med de här attentaten. Alltså, jag tror att Alexander den andra var ju relativt reformvänlig tsar faktiskt. Sådana finns ju också, reformvänliga ryska ledare. Men det enda konkreta resultatet var ju av det här attentatet som utfördes av några anarkister. Det var att det blev ännu mer förtryck och ännu mer övervakning. Men så skapades ju den hemliga polisen och kranan. Och det tror jag är den röda tråden i det här, om man nu försöker liksom summera vad jag just har sagt. Att politiska attentat i den moderna historien leder i första hand till mer förtryck och mer övervakning.
Och det är oftast väldigt svårt att förutse vilka resultat ett sånt här attentat
absolut
ska få.
Absolut.
Men jag tänkte att vi ska fokusera idag på en politisk motståndshandling som kunde, jag repeterar, kunde ha förändrat historiens gång om den hade lyckats. Och jag tänker alltså på attentatet mot Adolf Hitler den 20 juli 1944. Och jag tänkte att vi som vanligt ska inleda med en stämningsbild. Och jag tänker mig då att vi beger oss till Rastenburg i Ostpreussen och till Hitlers högkvarter Wolfschanze på svenska Varglyan. Och det är som sagt då den 20 juli 1944 och klockan är ungefär 12.30 den här varma sommardagen. Och I en träbyggnad på den här anläggningen så ska precis ett sammanträde inledas. Och i det här sammanträdesrummet befinner sig bland annat Adolf Hitler och representanter för Tysklands högsta militära ledning, däribland den inte helt okände generalen Alfred Jodl, liksom generalfältmarskalken Wilhelm Keitel. Men här finns också en överste vid namn Klaus Schenk von Stauffenberg. Och han har med sig en portfölj in på det här mötet. Och i den här portföljen finns det en apterad bomb. Han ställer den här portföljen under det här stora sammanträdesbordet där det ligger kartor utspridda som visar det aktuella krigsläget. Han har redan sagt till en av adjutanterna att han väntar ett mycket viktigt telefonsamtal och att han någon gång under det här mötet kommer att tvungen att lämna sammanträdesrummet. Det går bara några minuter och sen ursäktar sig Stauffenberg och lämnar det här mötet och går ut ur den här byggnaden. Utanför väntar hans egen adjutant, Werner von Heften, en man som är mycket väl insatt i vad Stauffenberg har haft för planer den här dagen. De sätter sig i en bil, chauffören kör iväg och när de bara kommit iväg ett litet kort stycke så inträffar en kraftig explosion. Stauffenbergs bomb har detonerat och byggnaden där det här sammanträdet höll på finns faktiskt inte längre. Det blir kaos på det här området. De stoppas vid 2 kontroller men lyckas ändå ta sig ut ur det här högkvarteret. Och klockan 13.00 så sitter de faktiskt på ett plan på väg mot Berlin. Och när de sitter där så är de helt övertygade om att Hitler och flera andra ledande nazister var döda. Och nu var det då dags att sätta igång den så kallade Operation Valkyria.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tanken var då att Tyskland skulle få en ny regering och att fredssamtal med de allierade skulle inledas. Men historien ville annorlunda i det här fallet. Andreas, jag tänker mig att vi snart ska återvända då till Stauffenberg, Operation Valkyria och den här 20 juli-kuppen som den kallas för. Men jag tänkte att vi kan väl först försöka ringa in den här kuppen lite grann och säga några ord om det motstånd som fanns mot Hitler och nazismen i Tyskland under åren före och under kriget. Hur starkt var det? Hur utbrett var det?
Ja, det är väl en ganska omdebatterad fråga bland historikerna i mitt intryck, Olle. Men som jag har förstått saken så var det faktiskt, det blev i alla fall under kriget ett ganska brett motstånd alltså inom den tyska befolkningen, även om det var väldigt splittrat. Alltså det fanns ju ingen sammanhängande tysk motståndsrörelse som det fanns i det nazi-okkuperade Europa. Och det fanns heller inte någon sammanhängande gemensam politisk opposition på grund av skräcken för Gestapo. Men alltså, det var ju då ofta många mindre grupper, celler, motståndsceller och individer, tappra individer som på olika sätt gjorde aktivt eller passivt motstånd mot regimen och som inte sällan då fick plikta med sina liv för sitt mod. En av mina absoluta favoritromaner handlar ju faktiskt om det. Det är den här Ensam i Berlin från 1946 tror jag.
En alldeles fantastisk bok.
Ja, av Hans Ferrada. Har du läst den?
Ja, jag läst den.
Den är ju based on a true story. Den handlar ju om ett helt vanligt par. Äkta makar ur arbetarklassen. Som efter att deras son dör, tror jag, på östfronten, en ganska meningslös död, så inleder de ett väldigt modigt motståndsprojekt som går ut på att de skriver små vykort och papperslappar med liksom antinazistiska slagord som de lägger ut i olika delar av Berlin. Och de är ju till sist infångade då och avrättade med giljotin innan kriget är slut. Och det, alltså, det händer ju på riktigt, det är ju baserat på en sann historia.
Jo, det fanns ju faktiskt, som du säger, ett motstånd mot nazismen. Och många menar ju på det att förutsättningarna för att en kupp skulle lyckas, de var som bäst faktiskt före kriget. Och det finns ju då ett motstånd inom faktiskt den högsta tyska militärledningen. Jag tänker till exempel på chefen för arméns generalstab som heter Fritz Halder. Mm. Han blir ju alldeles förskräckt efter Hossbach-mötet 1937. Alltså ett möte där det för första gången framgår med all önskvärd tydlighet att Hitler planerar för anfallskrig. Mm. Och Halder och flera med honom menar ju på att det skulle naturligtvis få förödande konsekvenser för Tyskland. Så planen är ju då att i händelse av ett krigsutbrott mellan Tyskland, England och Frankrike så ska Hitler arresteras och avsättas.
Han skulle till och med avrättas, va?
Ja, i varje fall skulle han tas i fängsligt förvar.
Ja.
Och problemet är ju då att Hitler agerar ju på ett sätt som han överträffar ju mångas vildaste förväntningar, och det som framförallt gör att de här planerna kommer på skam, det är ju det som sker i samband med så kallade Münchenöverenskommelsen 1938. Mm. När Hitler då har ställt krav på att få områden i Tjeckoslovakien, Sudetområdet, med en stor tysk befolkning som Hitler hävdar behandlas illa och som måste ställas under det tredje rikets beskydd. Och i det här den här situationen som kunde ha lett till krig, så väljer ju fransmän och engelsmän att backa ner, så kallade eftergiftspolitiken. Mm. Och Hitler får ta det här området utan att ett enda skott avlossas. Mm. Och det här är ju en stor framgång för honom. Och det här gör ju att Hitler blir oerhört populär i Tyskland.
Mm.
Och någonstans där försvåras eller har möjligheterna att göra sig av med dem. Han är helt enkelt för populär 1938.
Mm. Och så ett ännu bevis på att det här med peace in our time var en av de stora fadäserna i 1900-talets historia.
Absolut.
Det ledde till war in our time.
Och det lever ju kvar i även efter kriget i amerikanska utrikespolitiken, det man kallar för Münchensyndromet.
Ja.
Gör inte om det här igen, men då handlade det ju inte om attityderna mot Tyskland utan attityderna mot Sovjetunionen och Josef Stalin. Men sen bryter ju då kriget ut ändå i september 1939. Och då blir det också svårt att göra motstånd mot Hitler, därför att avsätta ett lands ledare i en krigssituation, det är ju inte bara landsförräderi, det är ju hög förräderi.
Mm.
Och dessutom går ju kriget väldigt bra. Hitler blir ännu populärare, och viktigt i det här sammanhanget är ju också att Hitler har ju redan tidigt lyckats pacificera krigsmakten, som kanske är den institution som hade haft bäst möjligheter att göra någonting.
Mm.
Genom att från och med 1934 tvinga krigsmakten att svära en trohetsed, inte till Tyskland utan till honom personligen. Och för att bryta det här, det krävs ju liksom att om den här faneden ska upphöra att existera, så måste Hitler försvinna. Men trots detta så finns det ju ändå då motståndsfickor kvar inom krigsmakten. Ludwig Beck är en av de här militärerna som var väldigt kritisk mot Hitlers utrikespolitik, som vill göra någonting åt det. Det fanns också grupper inom den tyska militära underrättelsetjänsten, till exempel Hans Oster.
Ja, och chefen, Canaris.
Även högste chefen kände ju till de här planerna, Wilhelm Canaris.
Ja, men det är ju väldigt ironiskt, va?
Absolut.
Och han blev också infångad till slut, va? Och blev, som jag kommer ihåg det, avrättad på ett synnerligen brutalt sätt. på grund av sina sympatier för motståndsrörelsen.
Och det är ju flera med honom som delar det ödet, så att säga, att de är inte direkt involverade, men de sympatiserar
de finns
i utkanten.
Ja, av ett nätverk, precis. Deras namn nämns vid något förhör.
Just det.
Och så vidare.
Och Erwin Rommel är ju en av dem.
Ja, exakt.
Vi kan ju återkomma till honom sen, tänker jag. Men vi har ju också chefen för armégruppen Mitte, Henning von Treschow. Och han är ju i högsta grad aktuell när vi kommer tillbaka till Stauffenberg om
just
en liten
det.
Stund.
Ja. Han är lite spindeln i nätet, är mitt intryck.
Men så finns det ju även då grupper utanför militären som protesterar. Till exempel den här, vad ska jag säga, en högalig, konservativ, djupt religiös grupp som kallas för Kreisau-gruppen eller Kreisau-cirkeln.
Ja, just det,
som leds av en jurist som heter von Moltke faktiskt.
I familj med de gamla fältmarskalkarna, tror jag.
Ja, det stämmer.
Han är en Moltke.
Han är ju Moltke. Han är släkt med den stora Moltke från fransk-tyska kriget 70-71 och första världskriget.
Ja, den yngre och den äldre.
Men den här Molken är jurist och han leder den här gruppen. Men det finns ju, som du pratade inledningsvis, det fanns ju också ett motstånd bland vanliga människor, att säga. Vilka bör man nämna?
Ja, men jag har ju hört att de här swing-jugend, alltså i allt väsentligt då, den tyska motsvarigheten till de älskvärda svingpjattarna som vi också hade i Sverige. Alltså ungdomar som älskade amerikansk jazzmusik, eller vad ska man säga, anglosaxisk jazzmusik, och klädde sig anglosaxiskt med blommiga slipsar och trenchcoats och breda hattar och sådana där saker. Och som i allmänhet vurmade för en friare, mer, vad ska man säga, demokratisk livsstil.
Bort från den nazistiska konformismen, helt enkelt.
Ja, exakt. Och många av dem gick det ju väldigt illa för. Alltså det var ju swingpjattar som blev avrättade, eller åtminstone hamnade i koncentrationsläger, arbetsläger, för att deras aktiviteter uppfattades då som landsförräderiska. Alltså som att de var skadliga för det tredje riket.
Och här måste man ju också på något sätt nämna den här studentorganisationen i München, Die Weiße Rose.
Vita Rosen, ja.
Vita Rosen, som leds av de här syskonen Hans och Sophie Scholl. Som precis som de här huvudpersonerna i Hans Falladas roman protesterar genom flygblad.
Ja, det påminner jättemycket om det.
Med antinazistiska budskap. Och de var inte så otroligt, de var väldigt straightforward. De kunde bara stå ner med nazismen. Och så spred man de här då på olika platser.
Men det är samma sak i Falladas bok. Det är ju väldigt simpla budskap.
Mycket så.
Ner med tyrannen.
Och uppmärksamma problematiken, så att säga. Det här är ju 43 som syskonen Charlie är verksamma. Men de åker ju, och det går ju mycket illa för dem. De avslöjas ju av en vaktmästare vid Münchens universitet som ser dem dela ut flygbladen. Så både Hans och Sofia arresteras, jag vid Stapo, förhörs, döms till döden för landsförräderi och avrättas.
Och giljotineras, precis som de där makarna i romanen.
Och det här tycker jag är, vill man se en fantastiskt bra film om motståndet mot Hitler, så tycker jag att man ska se filmen Sophie Scholl, De sista dagarna. En fantastisk tysk film som bygger på de autentiska förhörsprotokollen faktiskt, som finns bevarade från de förhör som Gestapo utsatte henne för.
Jag tror faktiskt också att Ensam i Berlin har filmatiserats nyligen med engelska skådespelare.
Det är en ganska, precis, den kom för bara något år sedan, två kanske.
Är det Emma Thompson till och med?
Ja, det är det.
Har du sett den?
Nej, det har jag inte gjort.
Jag ser trailern.
Men det är en av mina absoluta favoritromaner,
så
jag borde förmodligen se den.
Ja, eller kanske inte. Jag vet inte.
Det är ett tvegat svärd
där,
att se sina favoritböcker filmatiserade.
Exakt, det är ett evigt,
det finns ju alltid någonting som måste plockas bort.
Ett evigt dilemma.
Men jag tänker som så här, att vi kan ju konstatera då att det fanns ett ganska utbrett motstånd mot nazismen i Tyskland. Bland vanliga människor, bland samhällets toppar faktiskt, och inom den tyska militären.
Ja.
Men trots detta så, det dröjer ju ett tag innan man kommer till skott, om man ska vara lite rolig. Oavsiktlig lustighet. Det dröjer ju, alltså, det har ju, som jag sa förut, att kriget går ju så bra att det är svårt att göra motstånd mot ett land som hela tiden segrar. Men det här förändras ju då från med 43-44. Kriget börjar gå sämre. tyska armén går under, delar av tyska armén går under i Stalingrad. De allierade genomför en landstigning i Frankrike D-dagen 6 juni 44. Och här någonstans började det gå upp för många, inte minst inom den tyska krigsmakten, att kriget sannolikt är förlorat. Samtidigt som kunskapen om vad de tyska trupperna har ägnat sig åt, inte minst på östfronten, i form av massavrättningar av judar, övergrepp mot civilbefolkningen, också börjar sprida sig och får ju en demoraliserande verkan, kan man säga, inom stora delar av den tyska officerskåren.
Mm.
Att det är väl framförallt det här då som gör att planerna på att ta Hitler av daga och skapa ett nytt Tyskland, så att säga, börjar aktiveras på nytt. Och det är ju här vi kan sätta in då huvudpersonen i den scen som vi inledde med, nämligen Klaus Schenk von Stauffenberg, som är en av de här motståndsmännen.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad vet vi om honom?
Ja, han var väl en ganska komplex typ, är mitt intryck. Han var adlig till att börja med, alltså graf, greve von Stauffenberg. Bildad, fromt religiös, alltså en from katolik. Och egentligen ville han väl bli arkitekt, tror jag. Och jag tror också att han spelade cello. Flitigt och aktivt. Men av någon anledning så valde han då istället den militära banan. Och det gick bra. Alltså han gjorde snabb karriär inom pansartrupperna. Var en ytterst patriotisk typ. Alltså en riktig så här junkeradeltyp. Alltså en fosterlandsvän som väl egentligen var relativt skeptisk till det här med demokrati. Jag tror han såg Weimarrepubliken som ett stort misslyckande som hade splittrat Tyskland.
Så många i hans kretsar gjorde.
Exakt, exakt. Så i början sympatiserade han med Hitler och Hitlers projekt. Alltså kort efter maktövertagandet där 33. Men han gick aldrig med i NSDAP, alltså i nazistpartiet. Däremot så stödde han invasionen av Polen, alltså krigsutbrottet. För att han var en stolt militär och såg krig som något ärefullt. Alltså militär av den gamla skolan, kan man nog säga. Men han var inte antisemit. Och han äcklades av Kristallnatten 1938, den här pogromen som liksom gjorde det här, de här systematiska antijudiska terrorn i Nazi-Tyskland uppenbar för hela världen. Det såg jag som en skamfläck för den tyska nationen. Och sen så upplevde han ju det här som du nämnde tidigare, Operation Barbarossa. Så han skickade sig med ut i fronten där i Sovjetunionen med pansartrupperna. Han upplevde ju det här utrotningskriget då som förstahandsvittne. Alltså hur de här SS-enheterna då till exempel då utförde massavrättningar av den judiska befolkningen, men också civila i största allmänhet, och äcklades av det han såg. Alltså det här var ur hans då militära perspektiv Det var inte ärofullt. Så motståndet började väl att växa i djupet av hans djupt militaristiska själ. Och i samband med, vi sa den, en sjukhusvistelse, va? I München.
Ja, han hamnar ju från östfronten, så hamnar han ju i Nordafrika.
Just det, han gjorde en repa i Afrika också.
Och här blir han ju mycket, mycket svårt sårad. Han
förlorar ögat.
Förlorar ena ögat, han förlorar ena handen och han förlorar två fingrar på den hand han har kvar. Och här någonstans då så växer ju det här motståndet, tanken på ett aktivt motstånd mot Hitler.
Ja, precis. Han blommar ut som motståndsman där i samband med konvalescensen.
Och det finns ju en fantastisk film från 2008 som heter Valkyria, ja. Där den här Stauffenberg gestaltas av Tom Cruise.
Det är bra casting faktiskt.
Mycket bra. Han är väldigt lik honom.
Ja, han var snygg, den här mannen.
Minst sagt snygg.
Mycket så här fotogen, snutfager typ.
Och den här filmen inleds ju med just Stauffenbergs skada i Nordafrika. Den inleds med att han sitter och skriver dagbok, och det kan man få skriva på fiktionens konto, men det är ganska snyggt därför att i den här dagboken så beklagar han sig över just hur den tyska armén har agerat, hur kriget förs, hur man har behandlat den judiska befolkningen, och sen kommer det här anfallet som skadar honom och sen hamnar han på sjukhus i München.
Mm.
Och medan han ligger här på sjukhus, det här hände tror jag i tidigt 1943.
Ja.
Och ungefär samtidigt så har vi den här Henning von Treschow som jag pratade med om förut, som var chef för armégrupp Mitte.
Mm.
Han försöker ju genomföra ett attentat mot Hitler genom att placera en bomb på ett flygplan som ska flyga Hitler till Berlin. En bomb som var instoppad i en flaska Cointreau.
Ja, ja.
Men någonting händer där uppe i luften, så att apteringen fungerar inte, bomben antänder inte, utan Hitler landar oskadd. Men hur som helst, så i augusti 43 så träffas Stauffenberg och von Treschow för första gången.
Mm.
Och då är det i samband med en middag hemma hos en annan tysk militär som är inblandad i, som är starkt kritisk mot Hitler, nämligen generalen Ulbricht.
Just det. Också en generalstabstyp.
Ja, han är på något sätt kopplad till den här hemarmén på just något det. Sätt. Tjänstgör under den här generalfrån som var överbefälhavaren
för reservarmén.
För reservarmén, ja, precis. Det, sen så armé som fortfarande finns inom Tysklands gränser. Mm. Och här börjar man då prata om, hur ska man kunna göra. Därför att man inser att man måste rädda den tyska äran, det är det handlar om. Det handlar inte om att man ska vinna kriget, men det handlar om att man vill visa världen att alla tyskar inte är som de ledande nazisterna, som Adolf Hitler.
Psykopatiska mördare,
utan man vill ha en ny regering som västmakten ska kunna förhandla med. För man inser också att det är också en förutsättning egentligen för att man ska kunna få fram en för Tyskland i alla fall acceptabel fred i det ganska desperata krigsläge som råder sent 1943. Så det är liksom det som är planen.
Mm.
Och här tänker man då att man ska aktivera en plan som faktiskt redan existerar.
Mm.
Nämligen den plan som kallas för Valkyria.
Ja, just det.
Vad var detta?
Ja, men det var ju någon slags krisplan, va? Krishanteringsplan som man hade, som skulle aktiveras i händelse av myteri och uppror. Och de här slaveriarbetarna till exempel på de olika vapenfabriker försökte göra motstånd, organiserat motstånd, så skulle man aktivera då den här och införa militärt undantagstillstånd, var det väl i hela Tyskland, och sätta in då soldater ur den så kallade reservarmén.
Alltså de trupper som står inom Tysklands gränser.
Precis, ja. Som skulle besätta olika nyckelpunkter, arrestera specifika personer och överta, alltså både liksom så järnvägsstationer, radiocentraler och alltså olika så samhällskritiska knutpunkter.
Och den här planen känner man ju till och inser att man kan använda sig av den.
Ja.
Men man jobbar ju om den,
ja,
för att göra den lite lättare att aktivera och göra den lite mer omfattande. Det handlar också om att arrestera nyckelpersoner. Det handlar om att till exempel då kunna avväpna vissa delar av de militära styrkorna. Och här tänker man framförallt då på SS, de lojala SS-förbanden.
Ja, precis.
Och samtidigt med att man gör om den här planen så inser man också då att för att kunna aktivera den här planen och få den att fungera så måste man ta Hitler av daga.
Ja.
Och medan man planerar det här så sker ju flera försök att döda Hitler av andra personer. Mm. Till exempel så planerar man att döda Hitler i samband med en utställning av nya uniformer. Ja. Men det fungerar inte eftersom Hitler inte dyker upp. Och där någonstans bestämmer sig Stauffenberg att det är nog så att det är jag som måste göra det här.
Just det.
Och här har han tur, därför han lyckas nu bli utnämnd till överste och till stabschef hos just den här general Fromm, som är chef för reservarmén.
Som ska användas i händelse av uppror.
Uppror, och som användas när den här planen Valkyria, kuppförsvaret, aktiveras. Och att han blir överste med kopplingar till Fromm gör ju också att han får tillträde till Hitler på ett helt annat sätt än tidigare. Och han träffar ju också Hitler vid flera tillfällen.
Han åker till Örnästet, va?
Han åker till Örnästet, och han har väl ytterligare en gång, tror jag, i Wolfschanze, Varglyan, men och har bomb med sig, men avstår därför att Himmler inte är närvarande vid det här mötet. Han vill klippa SS-chefen Heinrich Himmler samtidigt.
Alla huvuden på hydran måste klippas av.
Just precis så. Så han väntar och väntar och väntar. Och sen beslutar man då att nu går det inte vänta längre. Och då är vi framme vid den 20 juli 44.
Ja, herregud.
Och det här är ju rätt intressant, för man kan ju följa den här utvecklingen den här dagen nästan timme för timme. Från och med klockan 7 på morgonen fram till runt midnatt. Andreas, vad händer?
Ja, alltså herregud, vilken dag. Mein Gott. Det finns väl en film som heter The Longest Day som handlar om D-dagen.
Cornelius Ryans.
Ja, exakt, exakt. Jag tror att det kan man använda som inramning av den här dagen också, som ju faktiskt då blev, nu kanske vi inte ska gå händelserna i förväg, men det blev ju då dessvärre Stauffenbergs sista dag i livet. Men alltså det började klockan 7, som du nämnde, med att han tog, eller förmodligen ännu tidigare, han steg väl upp, borstade tänderna, åt en snabb preussisk frukost, och sen flög han ju klockan 7 från Berlin. Var det från Tempelhof, eller vad kan det ha varit?
Nej, det måste vara från någon
militärflygplats.
Ja,
med sin adjutant, den där snubben som du nämnde tidigare, alltså
von Heften.
Von Heften, ja, precis. Och så flög de då till Ostpreussen, Rastenburg, alltså i nuvarande Polen. En bit ifrån då själva Varglyan. De landade och så fortsatte de färden med bil. De landade väl klockan 10, tror jag, ungefär. Fortsatte färden med bil till Varglyan. Jag vet inte hur lång tid det tog, men alltså han var ju framme mitt på dagen någon gång.
Vid lunchtid,
ja,
ungefär.
Precis, precis. För själva det här mötet som man skulle hålla, det inleddes väl 12.30.
Ja, och det där var ju inte heller tanken, för tanken var att mötet skulle inledas klockan 13.
Just det.
Men Hitler ska ju få besök av Mussolini och vill liksom kunna möta Mussolini i tid, så att säga. Därför beslutar man sig för att tidigare lägga mötet 30 minuter.
Just det, det finns 12.30. Det finns ett berömt foto av det där.
Ja,
de Hitler går kring och visar Mussolini resten av det där.
Ja.
The crime scene, just det. Ja, just det. Men förmodligen blir han lite, förmodligen, jag kan tänka mig att han kommer fram ganska kort tid innan 12.30 då, för som jag har förstått det är han lite stressad. Det är inte allting som går rätt där, för att han har egentligen med sig då två bomber, va? Och tanken är att bägge två ska placeras i det här konferensrummet. Men när han kommer fram så får han ju till att börja med veta att mötet har blivit tidigare lagt. Istället för klockan 13 så ska det vara 12.30. Och dessutom så har man förflyttat det från själva bunkern. Den lokala fyrerbunkern, ja, exakt, som ju är ganska ett optimalt utrymme för ett bombattentat med liksom det tryckvågen och allt det där. Istället har man liksom förflyttat det till en vanlig barack, alltså på själva jordytan med öppna fönster. Inte lika optimalt för liksom bombens sprängverkan. Så det här stressar ju förmodligen Stauffenberg. Plus att det kommer någon så här ganska beskäftig underofficer, en fältväb eller vad det är någonting, alltså liksom stressar in honom. Ni är sena, fyren väntar på er. Så det är någonting gör att han bara får med sig en av de här två bomberna. Eller hur?
Precis. Han bara med sig en bomb. Dessutom har han ju bara tre fingrar. Det tar ju tid att aptera de här bomberna. Ja. Så han har ju tidspress. Han kommer
och bara
in,
ett öga.
Och bara ett öga. Han kommer in i den här träbyggnaden. Placerar portföljen under bordet.
Ja.
Har som sagt var sagt att han väntar ett viktigt samtal. Att han kommer vara tvungen att avlägsna sig. Och bestämmer sig då för att gå ut ur den här lokalen. Och då är klockan ungefär 12.37. Sammanträdet har pågått i 7 minuter.
Just, men är inte det, före det han också gått ut och satt igång bomben? Alltså, är det inte någon, det är en tidsinställd?
Jo, han ursäktar sig att han måste gå därifrån.
Gå på toan.
Ja, gå på toa. Och han har glömt sitt koppel, tror jag, till uniformen. Precis. Och det är då han apterar bomben.
Han har ett visst antal minuter på sig och går typ 3 minuter innan bomben ska sprängas. Så han är ganska kallblodig.
Det är mycket, mycket, mycket kallblodigt. Och han placerar den här portföljen under bordet, ursäktar sig och går. Och när han går så välter hans portfölj. Varpå en annan av officerarna som står vid det här bordet.
En överste Heinz Brandt.
Heinz Brandt, det är han som har vält Stauffens portfölj, reser upp den igen. Men placerar den då på andra sidan det här ganska massiva bordsbenet av ek.
Det måste vara extremt massivt.
Och det här gör ju att i relation till Hitler så får ju det här, den här bomben en helt annan verkan än vad den annars skulle ha fått. Det kan till och med vara så att det är den här omplaceringen av portföljen som räddar livet på Hitler vid det här tillfället. Därför att när vi tillbaka till den här stämningsbilden som vi inledde med, så bomben detonerar ju då och Stauffenberg lämnar området och flyger till Berlin, övertygad om att Hitler är död. Så kommer han till Berlin, han landar 15.45 och då skulle ju egentligen Operation Valkyria vara i full gång.
Just det.
Men så är det inte.
Just det, för vi har glömt att nämna, det var ju också en signalofficer som var centralt placerad som han skulle ha på sin sida. Som skulle klippa av varje lyan telekommunikationsmässigt.
Isolera den helt enkelt, ja. Men det har han ju inte gjort. Nej. Feldgiebel hette den här officeren. Och för han vågar inte göra det, för han är inte helt säker på att Hitler är död. Och det där spökar ju Berlin också. Därför att man vill inte dra igång Operation Valkyria för man har fått säkra bevis på att Hitler är död. Och Stauffen bara blir upprörd. Han säger, ni förstår, jag såg själv explosionen. Det är klart att Hitler är död. Ingen kan ha överlevt. Frum då, som är chef för reservarmén, vägrar aktivera Operation Valkyria för han vill ha bevis för att Hitler är död. Och då ringer den här general Olbricht som jobbar nära Frum upp. Ja. Varglyan, och får då prata med generalen Keitel som säger att Hitler lever men att det har varit ett attentat. Och Stauffenberg försöker gång på gång övertala Frum att sätta igång den här planen. Men när det inte går så låser man helt enkelt in honom och så aktiverar man Valkyria. Men då har det ju gått för lång tid egentligen.
Lyckas det inte i Frankrike?
Jo, det lyckas på vissa ställen. Den är delvis framgångsrik.
Ja, det är massa SS-officerare som blir arresterade i Paris i alla fall, har jag läst.
Just det. Och sen går ju allting fel. Alltså tyska radion går ut 18.30 och säger att Hitler har överlevt attentatsförsök. 20.00 utfärdar Keitel en order som säger att officerarna får bara lyda order som kommer från honom själv eller Himmler personligen.
Just det.
Och här är ju liksom egentligen kuppen över. Ja. Man släpper ju ut Frum igen. Stauffenberg och Olbricht arresteras. De ställs inför en ståndsrätt omedelbart samma kväll som dömer dem till döden för landsförräderi.
Efter en timmes rättegång.
Efter en timmes rättegång, och de skjuts ungefär vid midnatt.
Ja, kvart över 12.
De skjuts på det tyska överkommandots innergård i den här byggnaden. Oberkommando Wehrmacht, de ställs upp mot en vägg i princip och arkebuseras.
Och Stauffenberg ropar någonting i stil med länge leve det eviga Tyskland.
Det lev eviga eller det heliga.
Eviga eller heliga Tyskland. Just det.
Och idag finns det ett fantastiskt monument på den här platsen som heter Denkmal Deutsche Widerstand, som är en hyllning till motståndskämparna mot Hitler. Och jag har varit där flera gånger, och varje gång jag har varit där så ligger det fortfarande färska blommor. Och det är en väldigt vacker text, jag kommer inte ihåg vad det står, med någonting för att minnas dem som offrade sitt liv för någonting större och sådär.
Väldigt välförtjänta blommor, får man säga.
Och så, 01.00 på natten så sänds då ett radiotal där Hitler personligen håller tal till tyska folket och säger att han har utsatts för ett dåd genomfört av vettvillingar, men att försynen har räddat honom. Och sen kommer då efterdyningarna av detta. Valkyria då misslyckats. Stauffenberg, Olbricht och några till skjuts, som sagt var samma kväll inne på gården. General Beck begår självmord, eller försöker begå självmord, misslyckas och får hjälp med att skjuta sig. Von Treschow, mannen med bomberna i den här Cointreau-flaskan.
Ja, gärna bakom verket lite grann.
Kan man säga, tar livet av sig med en handgranat, spränger sig själv i luften. Och sen kommer då en våg av arresteringar och rättegångar.
Men det är jättemånga som
de ställs inför rätta, och många av dem döms till döden. Och det är väldigt förnedrande rättegångar. De står där, de får inte ha bälten på sig, byxorna hasar ner. Och den här vedervärdiga domaren, får man väl säga, Roland Freisler, vrålar åt dem. Men de döms till döden. Och avrättas sen, får man säga, på ett mycket, mycket, mycket bestialiskt sätt. Och då är vi framme i augusti 1944.
De hängs med pianotråd från köttkrokar.
Från köttkrokar i fängelset Plötzensee utanför Berlin.
Och det spelas in på nära håll.
Det spelas
film.
In på nära håll, och dessutom så har de väl också fått tillverka sina hängsnaror själva innan detta inträffar. Så det är oerhört obehagligt. Och sen är det som sagt en del andra då som råkar illa ut, som har funnits i utkanten. Där vi pratade om Kanaris, men här har vi också Rommel.
Ja, just det. Mm.
Honom kan man ju inte ställa inför rätta, för han är ju krigshjälte. Mm. Så han tvingas ju begå självmord.
Han tvingas ta cyanid, va?
Ja. Och officiellt så heter det då att han har fått hjärnblödning på vägen till en konferens. Och det här är fullständigt vedervärdigt, för att Hitler skickar ju sen ett telegram till Rommels hustru. Där han skriver att: mottag fru Rommel, mitt djupa deltagande i er svåra sorg. Fältmarskalk Rommels namn kommer för evigt vara förknippat med de heroiska striderna i Nordafrika. Adolf Hitler.
Vidrigt.
Vidrigt. Och jag tänker ibland på att om tyskarna hade vunnit kriget, så hade det här varit den officiella sanningen. Nåväl, låt oss avsluta som vi brukar med ett litet kontrafaktiskt resonemang. Andreas, vad säger du? Hade Valkyria förutsättningar för att kunna lyckas? Och två, vad hade hänt om Valkyria hade verkligen lyckats?
Ja... Alltså, ja, jag tror verkligen det hade kunnat lyckas. Alltså, hade de bara fått det där med bomberna att fungera och liksom lyckats ta ut Hitler, så hade det lyckats, tror jag. Alltså, för alla möjliga efterträdare till Hitler, alltså till och med Heinrich Himmler och Hermann Göring, vid det här laget var de långt mer medgörliga och förhandlingsvilliga än Hitler. Så det leder in då till på nästa fråga då, att jag tror att hade de fått bort fyren, så hade andra världskriget slutat tidigare. Det är jag säker på. Kanske till och med under sensommaren 1944. Eller hösten 1944. Så det hade ju räddat miljontals människoliv. Alltså både på fronten, i dödslägren. Tänk på den tyska civilbefolkningen. Tänk på människorna i Berlin. Så det här var, att det här misslyckades ju verkligen en tragedi. Både för Tyskland och för mänskligheten.
Och här kan man ju också konstatera som en avslutning då, hur små detaljer det är som förändrar historien.
Ja.
Hade Stauffenberg apterat båda bomberna istället för en.
Ja.
Hade mötet ägt rum i en stängd bunker istället för en träbyggnad. Och hade portföljen placerats på ett annat ställe än där den verkligen hamnade, så hade Hitler med största sannolikhet dött.
Ja, för han hade brant dog väl.
Och det hade förmodligen räknat att en av de här förutsättningarna hade förelegat. Så hade Operation Valkyria kunnat sluta annorlunda. Ska vi avrunda där?
Det säger vi.
Tack för det, Andreas.
Tack.
Trevligt.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.